Du lyssnar på Dödsdansen av Ann-Sofie Forsmark, uppläst av mig, Gabriella Boris.
Kapitel 1. Ibland fantiserar jag om att döda honom. Den unga kvinnan mitt emot Fabian Höökföll i gråt. Det skulle jag inte rekommendera för en Nyros. Han grävde fram en näsduk ur fickan. Ni är så vänlig, herr Höök. Fru Hedda Nyros tog emot den skrynkliga näsduken och snöt sig i den utan att tveka, vilket fick Fabian att tvivla på hennes omdöme för andra gången under samtalet. Den första var för 5 minuter sedan, då fru Hedda Nyros beskrivit sitt äktenskap. Hur denna kvinna kunnat välja en man som Greger Nyros övergick hans förstånd. Han sträckte sig efter en penna och försökte ignorera smärtan som strålade ut från högerhanden till armbågen. Det finns bättre sätt för er att bli av med honom. Har ni något bevis för hans otrohet? Hedda Nyros vred nervöst på sin vixelring. Fabian noterade att hon förutom den släta guldringen bar en ring med en uppseendeväckande stor blå sten. Om det vore så väl, då hade jag ansökt om skilsmässa för länge sedan. Ni kanske skulle försöka vädja till hans samvete, föreslog Fabian. Min man har inget samvete, herr Höök. Han är en orm. Att slingra sig i hans natur, och om han känner sig trängd hugger han till. Bara ni vet vad ni ger er in på, sa Fabian. Är ni verkligen säker på att ni vill att jag ska gräva fram allt jag kan? Fullständigt säker, sa Hedda Nyros. Det är därför jag sökt upp er. Även om det blir smutsigt, la Fabian till. Vårt äktenskap kan inte bli mer nedsolkat än det redan är, svarade fru Nyros. Då så, sa Fabian. Givetvis gör jag mitt bästa för att vara diskret, så inte ert eget rykte ska fläckas. Trots alla framsteg som företrädare för ert kön gjort på sistone, är samhällets dom över kvinnor i er situation ofta både hård och orättvis. Hedda Nyros lyfte på hakan. Mitt rykte, herr Höök, slutade jag bekymra mig över för länge sedan. Då föreslår jag att ni återkommer imorgon, så kommer vi överens om detaljerna. Fabian Höök reste sig och sträckte fram handen. När Hedda Nyros tog den tyckte han sig se en vass glimt i hennes tårblanka ögon, som en ljusreflex från skarpslipat stål. Eller var det bara en ljusreflex från den djupblå ädelstenen på hennes ring? Så var ögonblicket över och hon vände sig om och gick. Efter sig lämnade hon en söt, nästan kväljande blomdoft som av multnande rosenblad. En av de första sakerna som Fabian gjort som privatdetektiv var att skaffa sig ett abonnemang hos Stockholms allmänna telefonaktiebolag, och resten av eftermiddagen tillbringade han med att ringa till sina kontakter i finansvärlden. Det var ingen vacker bild som tonade fram av fru Nyros make. Fabian kände förstås till Greger Nyros, som hade dykt upp i Stockholm från ingenstans för 10 år sedan och på kort tid gjort sig en förmögenhet i fastighetsbranschen. Men han hade inte förstått omfattningen av de rykten som omgav honom. Anklagelser om fuskbyggen, mutor till stadens ämbetsmän och till och med grov misshandel av konkurrenter förekom. Men inga uppgifter hade hittills hållit för ett åtal. Alla som Fabian talade med beskrev dessutom mannen som fullständigt motbjudande, både i sitt uppträdande och utseende. På de simplare näringsställena uppträdde han ofta kraftigt berusad, och i de fina salongerna tolererades han enbart på grund av sin vana att slösa med dricks, även om han gjorde det på ett så uppseendeväckande sätt att servitörerna nästan skämdes när de tog emot pengarna. Liksom Fabian dinerade Greger Nyros ofta på Berns, men Fabian hade hittills lyckats undvika honom som bordsällskap. Ett jävla humör har han också. Till och med nattfjärilarna undviker honom trots pengarna, sa en av Fabians källor. Det ryktas att Bomanskan, du vet den där feta svarthåriga horan som driver sin trad bakom Oxtorget, fick sig en rejäl omgång i våras helt utan orsak. Fabian hade aldrig besökt någon av Stockholms många prostituerade, inte som kund i alla fall. I tjänsten däremot hade han träffat både Madame Boman...